Och nu kommer första delen att vara ett informationsmöte där vi är fyra talare som ska tala om sådana saker som ligger oss om hjärtat och oroar oss och som är orsak till detta möte. Det är inte anordnat av någon organisation, inte heller av någon förening, utan det har vuxit fram spontant genom den stora oro som finns, inte minst ibland vårt kyrkfolk, för hur det ska bli i framtiden i vår svenska kyrka. Och det är det som har samlat oss här. Det är de verkliga initiativtagarna. Det är alla dessa människor bland er som har gått med denna oro och låtit den komma till tals i samtal och på annat sätt. Vi har hört det under gångna år ofta, men aldrig så mycket som denna sista vinter. Och så har det då vuxit fram alldeles spontant att vi skulle få detta möte till stånd. Första delen blir alltså ett informationsmöte. Det hålls ingen predikan, utan vi ska få vittna om hur vi har upplevt situationen, vad som är vår oro och våra bekymmer, och vad vi tror att kyrkan kunde och borde göra i denna situation. Jag kommer att tala själv från predikstolen, och sen blir det korta anföranden här ifrån denna ambo. Det blir av tre talare, nämligen först Elisabeth Högberg, som är vår avhållna redaktör för vår uppskattade söndagsskoletidning Kyrkan och barnen. Därnäst kommer Berit Simonsson, som är ju mycket väl känd bland många av oss, bland annat för sina illustrationer till kyrklig litteratur och sina posters. Och slutligen blir det kyrkoherde Tor Nordblom. Sen vi tar en förbönsgudstjänst under ledning av prosten Bengt Pleijel ifrån Å. Och vi får förena oss och bära fram de bekymmer vi har till den rätta platsen, nådens tron.
Sonens och den heliga andes namn, låt oss bli stilla i bön. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi nu får samlas i ditt namn och att vi får åberopa alla de löften som du ger åt dem som samlas i ditt namn, att du själv är mitt ibland dem. Öppna genom din helige ande våra ögon så att vi förnimmer dig, våra öron så att vi hör dig, våra hjärtan så att vi tar emot dig. Tack för att vi får komma här till dig med vår nöd, med vår oro, med vår synd, men också med vår glädje över allt vad du gör i din kyrka. Nu vill vi överlåta oss åt dig och din helige andes ledning för hela den här kvällen. Vi ber detta i förtröstan på dig, Jesus Kristus, vår frälsare och Herre. Amen.
Vad håller på att ske med Svenska kyrkan? Jag tror att det är ganska få som har det klart för sig. Kanske att den som har varit med så länge som jag har lättare att se det. Låt mig belysa det med en smärtsam personlig erfarenhet. Som andra gamla präster frågar jag mig ibland, vad skulle du bli om du nu vore ung? Jag har aldrig en dag tvekat om svaret. Jag skulle bli präst. Tjänsten i Svenska kyrkan har skänkt mig ett liv fullt av mening och stora uppgifter, också där det gav möda och lidande. Jag skulle vilja bli präst på nytt. Men, här finns ett men. Skulle jag idag få bli präst i Svenska kyrkan? I mer än 60 år har jag nu tjänat henne. Jag älskar henne av allt mitt hjärta. Men skulle jag få bli präst om jag nu vore ung? Detta är icke en retorisk fråga. Den hänger som ett svart moln över många av dem som idag skulle vilja bli präster. Och vore jag en av dem, ja, då måste jag ju fråga mig, kommer det när jag är färdig att finnas någon biskop som är villig att viga mig? Jag vet vad han kommer att fråga i någon form. Tror du att kvinnliga präster är vigda på Kristi befallning i enlighet med Guds ord? På den frågan skulle jag inte ärligen kunna svara ja. Det beror inte bara på vad jag i min ungdom fick lära mig av mina av de två främsta moderna exegeter som vi har haft i vårt land, mina lärare. Utan också på ett livslångt studium av Nya testamentet. Jag kommer inte ifrån det. Mitt vetenskapliga samvete säger mig, detta är emot Nya testamentet. Och då säger mig mitt kristna samvete, det bör man rätta sig efter. Och därmed skulle troligen dörren vara stängd. Annat kunde jag nog få förneka, att Jesus är Guds son av evighet, att han föddes av en jungfru, att han sonat våra synder med sin död, att han ska komma åter för att döma levande och döda. Jag skulle kunna leva i strid med kristen äktenskapsmoral, och ändå skulle jag få bli vigd till präst. Denna nya lära, det är det enda som villkorslöst måste accepteras. Hur har det kunnat bli så galet? När den nya ordningen infördes 1958, då var det en sak som enhälligt fastslogs av kyrkomötet och bekräftades av regeringen. Den gamla tron skulle alltjämt ha hemortsrätt i kyrkan. Det skulle vara tillåtet att leva efter den för biskopar och präster, för blivande präster, för församlingarna. Ingen skulle tvingas att handla mot sitt samvete. Det var ett klokt och delvis nytt beslut, ett sätt att tackla en svår meningsbrytning i en kyrka. Man ville inte upprepa det gamla, allt för vanliga sorgespelet med tvång och hot och uteslutning. Vi skulle leva tillsammans och se vad som nu fick Guds välsignelse. Svenska kyrkan hade här kunnat göra en kyrkohistorisk insats till föredöme för framtiden. Tyvärr gick det inte så väl. Ute i församlingarna, där gick det i regel bra. Men hälsan tiger still. Vad som skildrades i massmedia, det var undantagen. Och så fick man fram bilden av en hopplös söndrad kyrka där man inte gjorde annat än grälade om kvinnliga präster. Och underligt nog var det samvetsklausulen, vår överenskommelse, som fick skulden. Annars är ju sådana överenskommelser någonting som anses hedra ett folk. Man kan befria en pacifist från att bära vapen och ändå låta honom behålla alla medborgerliga rättigheter. Och i det privata har man respekt för en absolutist. Det anses strida både mot hyfs och humanitet om man kräver att han ska ta en snaps i solidaritetens namn. Sånt gör man bara inte. Jo, sånt gör man i den nya svenska kyrkan som håller på att växa fram inför våra ögon. Man säger visserligen det ska vara högt i taket. Man talar med motvilja om konventikelplakatet och annat våld mot samvetsfriheten som kyrkan gjort sig skyldig till i gångna tider. Och sen gör man på samma sätt. Med riksdagens och lagens hjälp försöker man göra det omöjligt för en grupp av kyrkans trognaste medlemmar att leva efter kyrkans gamla tro så som de hade fått löfte att göra. Varför gav man då de löftena? Hade man kanske trott att den gamla tron skulle dö bort av sig själv? Men levande kristen tro, den är nu en gång grundad. Den är en tro på den Gud som i sitt ord har uppenbarat sig själv och sin vilja. Och så länge det finns biblar och människor som kan läsa dem, kommer det att finnas människor som har den syn i ämbetsfrågan som kyrkan har haft i alla tider. Det är självbedrägeri att tro att bara en ståndaktig och därför smedad biskop går i pension så kommer allt motstånd att vara borta. Den som tror det kommer att bli bittert besviken. För problemet finns kvar och måste lösas på annat vis, på kristet vis. Vad gör man när man har blivit oense om vad som enligt Bibeln är Guds vilja? Man kan försöka övertyga varandra med själ, men om det inte går. En möjlig och dålig lösning, det är att gå isär. Majoriteten utesluter minoriteten, eller den går självmant. Den går ut och bildar ett nytt samfund. Det är den gamla modellen som har gjort kyrkan så tragiskt splittrad som den är. En olycka som vi idag försöker att reparera. Det var den olyckan som kyrkomötet 1958 försökte förebygga genom att uttryckligen lova att de som hade den gamla tron skulle få leva kvar med den i kyrkan. Det är den lösningen som alltjämt är vår möjlighet och vår förpliktelse. Kyrkans eget sätt att med ansvar inför sin Herre lösa ett svårt problem. Hur skulle nu det kunna gå till? Det första steget måste bli att vi var på sitt håll om skiljelinjen skäms över vår oenighet, upplever den som någonting som vi också har skuld till, lider av den,
känner ett verkligt ansvar för att få den ur vägen. Och då måste det andra bli att vi gör klart för oss att man inte löser sådana problem genom att kräva av sina meningsmotståndare att de ska byta sida. Vi som har den gamla tron får ju så ofta höra att just det borde vi göra. Det skulle vara en så enkel väg till endräkt i kyrkan. Det är nu bara det att så kan man inte göra om man tror att det är fråga om någonting som Gud har sagt i sitt ord. Sin kristna tro ändrar man inte lika lätt som man byter parti. Låt oss istället ömsesidigt erkänna att det finns ärliga och övertygade kristna bland våra meningsmotståndare. Gud alena prövar hjärtan. Men vi har nog alla träffat kristna med vilka vi känner en djup samhörighet fast vi har hamnat på olika sidor i ämbetsfrågan. Där i så fall måste ju någon av oss ha tagit fel. Låt oss då minnas vad rätte lärare här i stiftet brukade säga. En människa kan vara både bättre och sämre än sin lärare. I denna förvirrade tid vore det underligt om någon av oss verkligen skulle ha rätt i alla sina åsikter och ställningstaganden. Vi behöver alla be om förlåtelse för det misstag som vi kan ha gjort. Och vi kan vara tacksamma att det finns förlåtelse också för sånt. För oss och för de andra. Vidare, vi måste lära oss att tåla att vi blir ifrågasatta. Alltså vi får leva med detta. Att det finns uppriktiga kristna som menar att vi tror eller lär eller handlar galet på någon punkt. Och detta gäller på båda sidor om skiljelinjen. Visst kan det vara smärtsamt. Det måste kännas smärtsamt för en kvinnlig präst att se att en grupp trofasta församlingsbor aldrig kommer till hennes gudstjänster. Eller att en manlig kollega inte kan förmås att celebrera tillsammans med henne. På vår sida är det lika smärtsamt att se att kyrkan gör sådant högtidligt i vigningsakter i den treeniges namn som vi tror att hon inte har rätt att göra. Detta är tragiken med alla allvarliga meningsmotsättningar. Hur mycket man än kan uppskatta ärligheten hos en motståndare så finns där ändå den ömsesidiga känslan av kritik, av ett ogillande som säger så där borde du inte handla. Det är den smärtan som vi måste lära oss att leva med. Egentligen är det ju inte någonting nytt. Just sådana människor som tar sin kristendom på allvar brukar söka sig till sådana gudstjänster och sådana präster som de har förtroende för. Och den friheten måste vi ha. Det är dårskap att tro att här skulle bli endräkt den dag då de sista gammaltroende prästerna är borta och inga nya fått vigas i deras ställe under kanske 20, 30, 40 år. Då först blir söndringen ohjälplig. Människor som vet vad de tror kommer inte att ändra sig. Och de kommer på något vis att skaffa sig ersättning för det som Svenska kyrkan inte längre vill ge dem. Men det är just detta som icke borde få ske och inte behöver ske. Vi har alltjämt möjligheten och kallelsen att visa hur man kommer till rätta med en djup meningsskiljaktighet i kyrkan. Låt oss därför enas om att vi verkligen är oense på ett sätt som får vissa ofrånkomliga konsekvenser och att vi just därför måste tillsammans lotsa kyrkan genom denna kris utan att den tar obotlig skada. Låt oss först se vad vi har gemensamt och med vilka vi har det gemensamt. Den djupaste skiljelinjen går idag inte vid ämbetsfrågan utan mellan den apostoliska tron på Kristus, den som Bibeln ger oss, och en ny tro med en ny bild av Jesus, eller snarare ett myller av bilder som alla gör anspråk på att vara sannare än evangeliernas, men som bär allt för tydliga spår av att vara anpassade efter samtidens värderingar och älsklingsidéer. Det finns en gemenskap mellan alla dem som tror på Jesus Kristus på Bibelns vis. Den gemenskapen kan finnas också där meningarna går isär i ämbetsfrågan. Det finns mycket viktigt som man kan göra gemensamt. Och där meningsskiljaktigheten är ofrånkomlig, som när det gäller vissa prästerliga funktioner, då går det att låta var och en leva efter sin övertygelse. I praktiken blir det inte svårigheter, bara man har ett normalt mått av god vilja. Det är när man vi försöker att provocera och förmjuka människor genom att tvinga dem att göra någonting som man vet att de inte kan göra med gott samvete. Det är då som svårigheterna uppstår. Och därför vill vår samling här idag inte vara en stricksignal utan en utsträckt hand. En utsträckt hand till alla dem som älskar Herren Kristus och vet att endast den sanna tron på honom är vägen till frälsning. Låt oss tillsammans stå för den tro inför världen och tjäna vår gemensamma Herre och frälsare, var och en med sina gåvor, utan att lägga hinder i vägen för varandra eller kräva att någon först ska byta övertygelse eller i varje fall handla tvärt emot den. Någon svarar kanske, men vad är det ni hoppas på? De olika meningarna kommer ju att finnas kvar. Det finns punkter där vi inte kommer att vara överens. Inte kommer att samarbeta. Det vore lätt att svara. Så har det varit i vår kyrka i över 100 år. Och ändå står hon. Vi har rörelser och riktningar, präster, gudstjänstformer som somliga uppskattar och andra tar avstånd ifrån. Så mångskiftande kan en kyrka faktiskt vara utan att falla sönder. Ibland kan det faktiskt vara en styrka. Men jag tror att vi kan se mera optimistiskt på vår oenighet i ämbetsfrågan. Båda sidor har nu uttömt sina argument utan att vi har lyckats övertyga varandra. Om vi nu istället skulle vänta och se. Det finns en biblisk väg som kallas att följa Gamaliels råd. Det var ju han som sa att det som kommer från Gud, det kan människor inte slå ner. Och det som bara är mänskliga påhitt, det kommer att försvinna av sig självt. Och därför kan vi dröja och se och se till att vi inte befinner strida emot Gud. Låt oss alltså tjäna Gud var på sitt håll av allt vårt hjärta och all vår kraft och se vad resultatet blir. Låt oss tjäna utan att se snett på varann. Glada över allt som betyder väckelse och nytt liv i kyrkan. Men låt oss också vara generöst öppna för allt det samarbete som vi dess bättre har möjlighet till. Den heliga ande har en underbar förmåga att låta människor som samarbetar upptäcka vad de har gemensamt. även där alla samtal och diskussioner bara har skapat låsta positioner. När man ber tillsammans för andras frälsning, när man gläder sig tillsammans över andens verk, när man lider tillsammans för Kristi sanning och får dela hans välik, då brukar man förstå att här finns en enhet som genom Guds nåd har bevarats även när vi har handskats illa med den. Det är så som Gud kan bereda vägen och göra oss mogna för det som är hans lösning på det problem där vi har kört fast. Vilken den lösningen är, det ser vi inte ännu. Men ett är säkert. Det kan inte vara Guds vilja att hans kyrka ska bli så trång att det inte finns rum för ärliga kristna som inget högre önskar än att hålla fast vid apostlarnas tro. Nu sjunger vi: O Gud som skapat vind och hav, som finns på de utdelade textbladen närmast efter salmen som vi nyss sjöng.
Vems tankar tänker du? Med den frågan startade en fortbildningskurs för lärare där jag var en av deltagarna för ett par månader sedan. Den gången gällde frågan lärares och övrig skolpersonals syn på skolarbetet, grundsyn på eleverna och grundsyn på kunskaperna. Vi upplevde många av oss den gången att det var en ytterst viktig fråga i vårt arbete. Sedan dess har mina funderingar vandrat vidare med samma fråga till den företeelse som kallas den svenska kyrkan, som jag föddes i och är medlem genom födseln och genom vars dop jag får kalla mig kristen. Vems tankar tänker kyrkans företrädare idag och handlar efter? Och vems tankar tänker jag själv när det gäller kyrkans inre liv? Svaret borde vara självklart, både för kyrkans företrädare och för oss vanliga lekfolk. Guds tankar förstås. Sådana som vi har fått dem av vår Herre Jesus Kristus, förmedlade till oss via hans apostlar. Att ingen av oss själva kan brösta oss med att vi äger de tankarna, det berättar Herren för oss redan i det gamla testamentet, där han säger: mina tankar är inte era tankar. Kung David visste det. Därför bad han: Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Vems tankar tänker du? Jag riktar mig till varenda en av er här idag i domkyrkan. Präst som lekman, förtroendevald eller med övrig anknytning till kyrkans arbete. Är det de tankar som är i svang i tiden och likt modet har sina växlingar? Eller är det kanske tankar som du bär med dig från barndomen, oreflekterade? Eller är det ditt partis tankar? Eller är det kanske din andliga follas? Ja, här finns att välja på. Och nu behöver det kanske framhållas att det med nödvändigtvis inte dessa tankar behöver stå i strid med Guds tankar. Men de tål att prövas inför Gud och hans ord. Och vi fortsätter därför med kung David och se till om jag är stadd på en olycksväg. Vi kyrkans gräsrötter som söndag efter söndag, kyrkoåret runt, söker oss till kyrkans gudstjänster för att där bekänna våra synder och bli lösta från dem. Vi som söker oss dit därför att vi längtar efter att få tacka och lova Herren för hans nåd. Men som också söker oss till kyrkan för att bli uppbyggda till vår invärtes människa, så att våra tankar allt mer blir Guds tankar. Vi har många av oss länge nu känt en stor oro inför den officiella kyrkans tankar och förkunnelse. Vi känner ofta inte igen apostlarnas undervisning i det vi får höra. Fåren vet inte vart herden tänker leda dem. Den gode herdens tankar känns inte igen hos hans underherdar. Kyrkan har alltmer tillåtits bli en tummelplats för allehanda vindkast i läran. Allt oftare hör man frågan uttalad öppet eller mera förtäckt: skulle väl Gud ha sagt? Till och med kyrkans egen tidning lånar gärna sin röst till denna fråga. Inte minst hos oss föräldrar skapar detta en stor oro. Vi som har ansvaret för det uppväxande släktets andliga fostran och vård. I det dopritual som alldeles nyss togs i bruk som ordning för barndom i vår kyrka ställs en fråga till barnets föräldrar: vill ni att ert barn ska döpas till denna tro? Alltså den apostoliska tron som vi ju också bekänner vid varje dopgudstjänst och som vi tillsammans ska bekänna här om en liten stund. Som förälder måste jag nu genast komma med en motfråga till kyrkans företrädare. Kan jag som mor eller kan jag som far lita på att mitt barn då jag skickade till kyrkans undervisning, mitt barn då också får den undervisning som står i samklang med apostlarnas? Här är det inte oväsentligt vilka redskapen är som ska förmedla denna undervisning, vilken grund de själva står på. Vi har fått skatten i lerkärl för att kraften ska befinnas komma från Gud och inte från oss själva. Och visst finns skatten kvar i vår kyrka, en här och en där, och i vårt stift inte så sällsynt, Gud vare tack. Men den tillåts att trängas med så mycket annan bråte som förpackas på ett sådant sätt att det är för nybörjaren, och dit får vi ju räkna våra barn och ungdomar, det kan vara svårt för dem att se skillnaden på äkta och falsk vara. Och allt mer upplever vi väl också att man försöker tömma ut skatten ur kärlet den skatt som vår kyrka en gång byggdes upp omkring, som var hennes grund och adelsmärke. Som kvinna och som mor har jag vågat mig upp här ikväll. För det uppväxande släktets skull. För dem som ännu inte kan föra sin egen talan, men som är så älskade av vår frälsare att han befaller oss vuxna att bli som barn för att få vara med i hans rike. Dagens barn är ju framtidens kyrka. Nu har jag en bön till er som har makten att besluta i vår kyrkas angelägenheter. Från vår kyrkominister och ända ner till den minsta lilla kyrkomötesledamot. Låt det också i fortsättningen få finnas plats där för präster och andra kyrkans funktionärer, vilka med sitt godast samvete i behåll inte kan ställa upp på den bibelsyn som ligger till grund för det vägval kyrkan gjorde 1958, som många av oss då sörjde över och gör så än idag. Här är inte platsen nu för några diskussioner i trosfrågor av detta slag, och du har säkert redan tagit din ställning. Men låt den åsiktsfriheten få råda i vår kyrka också i framtiden, att dessa bereds rum att arbeta där på lika villkor med de andra. Man kallar dem motståndare. Men tänk om Gud kallar dem sina medarbetare. Kan då du som vill ha bort dem med ditt goda samvete i behåll låta kyrkan avvara deras nit och tjänster? Se dig omkring. Skörden är mycken, men arbetarna få. Låt därför Gamaliels principen få råda även i fortsättningen. Tänk om rådsherrarna den gången inte hade lytt sin kollegas råd. Då hade vi förmodligen inte suttit här ikväll i domkyrkan, mina vänner. Och måtte vi inte på jämställdhetens altare offra det dyrbaraste vi har, barnen. Skulle väl Gud ha sagt. Den onde far omkring som ett ryttande lejon och söker vem han må uppsluka, inte minst bland barnen och ungdomen. Sanning efter sanning förvrängs för dem. Bud efter bud tummas det på. De vet varken ut eller in, och tiden är kort. Därför skulle jag också här nu i all ödmjukhet vilja vädja till er teologer, vilka vill vara den apostoliska tron och bekännelsen lydiga, men som ännu är så sorgligt söndrade i olika meningsskiljaktigheter. Låt inte onödigt kiv söndra er ännu mer. Låt istället ärliga, öppna samtal er emellan med Guds andes kraft få hela det söndrade och ena er, så att Kristi sinne allt mer får råda bland hans redskap till välsignelse för oss lekfolk. Och så ett ord till sist till alla er gräsrötter. Och vi är många, många fler än vi trodde kanske. Nu ska vi uppmuntra varandra här ikväll. Och inte likt en fege fly, eller som den drunknade illa fäkta och bara uppgivet ropa: allt är ändå ute med oss. Tiden är så ond och så förskräcklig så jag ger upp. Visst är tiden ond. Alldeles förskräckligt ond. Men det har den varit sedan syndafallets dag. Annars hade vi ju inte behövt vår frälsare. Då hade han ju inte behövt komma hit för att rädda oss från ondskans makter. Men mina vänner, vi lever ju året om i påskens ljus och glädje. Vi har en levande Herre. Han har fortfarande all makt, inte bara i himmelen, utan också här på jorden. Du har väl inte glömt det mitt i bedrövelsen? Vi behöver varken de politiska partiernas partiapparat eller tidningarnas spaltmetrar för att stärka Guds sak i hans kyrka, vilket många tycks tro och lita på. Nej, vi ska göra som apostlarna har lärt oss. Kasta alla våra bekymmer på Herren, ty han har omsorg om oss. Låt oss därför komma överens med varandra här ikväll, att när vi nu om en stund reser hem, var och en till sitt, vi där, bittida och sent, var vi än bo, ändå förenas i bön till vår Herre som har makten, att han skall bevara oss, våra barn och våra barnbarn i en sann, äkta tro på honom. Han bad ju själv till Gud för sina lärjungar innan han skulle lämna dem för alltid här på jorden. Jag ber inte att du ska ta dem bort ifrån denna världen, utan jag ber att du ska bevara dem ifrån det onda. Vilken tröst för oss att få göra dessa böneord till våra. Att be så varje dag för sitt barn. Frukta inte, du lilla jord. Se, jag är med dig alla dagar, och jag ska leda er där ni går bedjande fram. Låt oss komma överens om att varje dag där hemma be: Herre, skänk oss herdar och själasörjare efter ditt sinne, så att din kyrka kan visa stigen som vi vandrar tills vi når templet där i vinnerligen inför dig vår Gud vi står. Led oss, lyft oss herdefrom upp till denna helgedom, där de återlösta lammen du kring dig församlar. Amen. Se, då har Guds tankar gått i uppfyllelse från oss, över oss. Och se till om jag är stad på en olycksväg, men led mig på den eviga vägen. Och nu sjunger vi den andra versen. O Jesu Krist, där du går fram.
Är det så att enda lösningen på en sjuk situation är amputation? För nog är Svenska kyrkan sjuk. Hon är så sjuk att hon för många verkar kraftlös och frånstötande. I kyrkan, där bråkar de ju bara. I kyrkan, där kan de inte ens själva samsas. Hon är så sjuk att lemmarna inbördes stöter bort varandra. Och att hon är så sjuk, det förstår vi och känner vi idag, när det kanske går upp för många av oss att det där med att bli bortstött, eller utstött inte längre gäller någon annan utan gäller dig och mig, våra familjer, våra barn och våra vänner. Nå, vilken sjukdom har då kyrkan drabbats av? Man kan kanske våga att något lite jämföra den med en modern farsot av idag. En dödligt farlig farsot. En farsot med ringa överlevnadschanser. En omskakande farsot. Nästan som ett virus som hotar att slå ut vårt immunförsvar. Kyrkan är så sjuk. Ett virus, bildligt talat, har slagit ut kyrkans immunförsvar. Trängt in i blodomloppet, bildligt talat. Satt ur spel det viktigaste vi har. Kroppens chans att försvara sig. Att försvara sig för inkräktare som kommer utifrån, som hotar att förstöra. Vi vet idag att det är på det viset. Vi vet att många ting och företeelser för Guds rike väsensfrämmande hälsas välkomna i kyrkans famn. Vi vet att det uppstår bölder på Kristi kropp. Bölder som ömmar. Bölder som smärtar. Bölder som varar sig. Har du någon gång tänkt på själva ordet virus? Om du tänker dig att du sätter ett bindestreck mellan de två stavelserna så får du ett nytt ord. Du får ordet virus. Ett virus, det blir det när många människor sluter sig samman till ett vi för att rusa och stad. Det som en gång hände i Efesus. Gå hem och läs Apostlagärningarna 19. Historien upprepar sig. Där står det i Guds ord att det blev ett virus. Och de flesta som kom den gången, de visste inte varför de var där. Vi känner igen det. Vi vet idag att kyrkans sjukdom kan liknas vid ett sådant virus. Många röster inom kyrkan och ofta också utanför kyrkan sluter sig samman. Ropar högt som i Efesus en gång. Ropar högt kanske i sin rädsla för sanningen. En sådan sjukdom, det kan man få oförskyllt. Många av vårt kyrkfolk idag har fått sjukdomen oförskyllt och lider under andras riskfyllda beteende. Man kan också få den här sjukdomen på grund av otrohet. Man kan få den på grund av för många partnerbyten. I Bibeln, där kallas kyrkan för bruden. Och Kristus, det är brudgummen. Tanken är att bruden håller sig till sin brudgum. Men den här bruden som vi talar om idag, Svenska kyrkan, hon har många partners. Opinionen, massmedia, stat och regering, feghet, likgiltighet. Också idag får brudgummen finna sig i att bli bedragen av sin brud, utkonkurrerad av andra partners. En sådan brud. Och en sån underbar vision när vi tänker på Bibelns bild av bruden som håller sig till brudgummen. Tänk så fantastiskt om det vore så. Det är också någonting som skulle kunna ske. I Gamla testamentet så kallas detta för att bruden bedriver otukt. På många ställen i Bibelns värld så får vi känna riktigt brudgummens smärta, brudgummens nesa över det som drabbar honom. Han som har gjort allt för henne får finna sig i att bli bedragen. Också idag bedrager bruden sin brudgum. Det vill säga, det betyder mer för henne vad andra tycker och tänker än vad brudgummen tänker. Det betyder mer för henne att behaga sina andra olika partners än att behaga sin brudgum. I Gamla testamentet kallas denna bruden som gör på det här viset för en sköka. I Nya testamentet, Uppenbarelseboken, så möter vi denna skökan igen, för alltid utkastad från Guds närhet. Tror vi, kyrkfolk, att detta är ett skämt? Tror vi att detta är en lek? Att det inte är på riktigt? Tänker du att det här är inte så allvarligt som det låter? Jo, sjukdomen är livsfarlig. Dödligt allvarlig. Men finns det då ingen bot? Frågar du. Finns det ingen som kan göra någonting? Vi kan alla, det är jag säker på, känna våndan av den här farsoten som har vunnit insteg hos bruden. Nu är det också så att bruden har varit sjuk så länge och i så många år, så att det är skäl för oss att fråga med Jesu egna ord: vill du bli frisk? Och den frågan ställer vi idag till oss själva, till företrädare för Svenska kyrkan. Också du och jag är en företrädare för Svenska kyrkan. Vill hon bli frisk? För vill hon det, så finns där ett bot. Trohet är det bästa skyddet. Trohet är det bästa skyddet. Trohet. Det som är att bruden helst av allt håller sig till sin brudgum. Det enda verkligt tillförlitliga botemedlet. Om vi, var och en enskild medlem i kroppen, väljer att svara ja på frågan om kyrkan vill bli frisk, väljer att vi, var och en, enskilt vill från denna stund vandra på trohetens väg, då finns det hopp. Då kan sjukdomen vändas. Då kan sjukdomsbilden förändras. Då kan kroppen gå mot ett helande. Och världen behöver en hel Kristuskropp. Hel, frisk, stark och annorlunda. Trohet mot brudgummen. Det är att vara mer angelägen om att behaga honom än att behaga de andra istället. Det är att vara mer angelägen om att bry sig om vad han tycker och tänker än vad som ska stå i tidningen nästa dag. Där finns många frågor inom kyrkan idag där vi är tveksamma. Där vi står kluvna, där vi står delade, där vi står tvehågsna inför vad som faktiskt är Guds vilja. Det är inte lätt för gemene man att bilda sig säkra åsikter i alla kyrkliga frågor. Det behöver vi heller inte göra. Men troheten, det innebär att du och jag i de frågor och vad gäller det ting där vi vet Guds vilja, att vi då är lydiga. Låt mig ta ett exempel. Lukas säger till oss så här i sitt sjätte kapitel: men till er som hör mig, säger den helige ande då, säger Jesus, men till er som hör mig säger jag, älska era ovänner. Ja, det har vi väl hört förut. Det vet vi ju. Är det någonting vi vet, så är det ju det. Nu, du och jag, är det dags att vi börjar göra det. Och nu, idag, kan vi be om förlåtelse för att vi hittills inte har gjort det. Gör gott mot dem som hatar er, säger Jesus. Ja, det vet vi. Det vet vi att vi ska. Nu är det dags för oss att ta troheten på orden och börja göra just det. Och be om förlåtelse för att vi tidigare inte har gjort det. Välsigna de som förbannar er, står det vidare. Ja, sådana underbara ord. Det vet vi att vi ska göra. Och nu är det dags att vi börjar. Bed för dem som förorättar er, står det vidare. Ja, det håller vi med om att vi ska göra. Nu är det dags att vi gör det. De här orden lyser oss i öronen och ögonen när vi hör det. Den heliga ande talar i klartext till dig och mig. Hör du det? Det här förstår vi alla. Det här kan ingen krångla sig ifrån. Det här handlar inte om olika åsikter. Det här är klara besked ifrån Gud själv till oss idag. Det här är att välja trohet. Det här är att välja att bry sig om brudgummen mer än andra partners. Det här gäller oss alla, människor av olika åsiktsriktningar inom kyrkan. Vi talar ju inte här till de som inte är här. Nu talar vi till oss som kan lyssna. Det gäller oss alla. Här ligger en framkomlig väg till hälsa. Om du och jag väljer troheten, då så kan kroppen gå mot ett helande. Alltså, nej, inte amputation, men trohet. Och så en sak till. Antikroppar. Antikroppar, sådana som kommer med nytt liv, med hälsa, med friskhet in i kroppen. Inte antikroppar i den meningen att vi bekämpar varandra, utan i den meningen att vi kämpar emot det som vill förstöra Kristi kropp, det som vill förstöra Guds verk. Svenska kyrkan har verkligen ont idag. Det behövs antikroppar. Snabbt. Människor, bärare av det nya livet, burna av troheten till sin brudgum. Här sägs inget om vilka åsikter antikropparna ska ha. Idag når denna kallelse till oss, kyrkfolk. Idag hör vi Guds röst och Guds utmaning till oss. Vill du att Svenska kyrkan ska bli frisk? Våga då ta emot kallelsen att vara en trogen antikropp från denna stund. Och nu sjunger vi den sista versen. O du Guds ande, kom.
Jag står här såsom representant för alla oss som arbetar i kyrkan. Och det skulle vara väldigt fint, tycker jag, om vi kunde få se er allesammans. Präster, diakoniarbetare, vaktmästare, assistenter, alla som är anställda i Svenska kyrkan. Vill ni stå upp ett litet tag? Gott att se er allesammans. Varsågoda och sitt. Ett vittnesbörd från en av oss. Och som sig bör, när det är fråga om ett vittnesbörd, så ska det vara personligt. Jag måste erkänna att det inte är utan vånda jag står här. Och nu har jag fått frimodighet. Men våndan består inte bara i att det är en utsatt position, utan lika mycket i att jag vet att det är mycket som ni kyrkoarbetare ville ha sagt här, och tiden är kort. Jag läste någonting fint i tidningen som gav mig frimodighet. Tänk vad fint det kan vara med tidningar ibland. Där stod det: bedre att stå kälvene på fast grund än att stå sicker på kälvene grund. Och det gav mig Gud frimodighet genom. Så säg oss nu, Tord, då, varför är du kvar i Svenska kyrkan? Ett spetsigt svar skulle kanske vara: därför att ingen har kastat ut mig. Ett frommare skulle säkert vara: därför att jag är kallad att vara Guds ords tjänare och i prästlöftena har lovat att bevisa församlingen trogen och beredvillig tjänst. Men jag skulle vilja ge ett annat svar ändå. En motfråga. Mycket med tanke på vad vi hörde här allra senast. Hur kan det vara möjligt att överge sin mor när hon är sjuk? En del av er har hört svaret förr. Att överge henne nu, det vore ju inte bara otacksamt. Det vore kärlekslöst. Ja, fullständigt hänsynslöst. Svenska kyrkan är min andliga mor. I Västra Frölunda kyrka föddes jag genom det heliga dopet. Några av mina allra första steg tog jag tack vare tant Ester i söndagsskolan under läktaren i en kyrka, när hon berättade för mig om Jesus. Och något av det allra första jag fick lära mig utan till, det var en psalmvers: jag nu den säkra grunden vunnit, som håller hoppets ankar kvar. Jag i min frälsare den funnit, den lades innan världen var. Och när jag konfirmerades så skrev prästen i min bibel: det var inte några slugt uttänkta fabler vi följde. Ni kan bibelordet. Min andliga mor la en god grund. Nog var hon skrabbig och klen redan då, fast jag inte begrep så mycket av det. Men hon gav mig modersmjölken och senare den fasta födan. Hon tog mig varligt i handen och ledde mig till Jesus, så långt fram så att jag fick se den där vidöppna famnen hos den korsfäste och höra honom säga: så mycket älskar jag dig. En sån mor kan man inte överge. Allra minst nu när hon är så sjuk. En sån mor vakar man över. En sån mor ber man för. En sån mor lider man med och kämpar för att om möjligt rädda. Jag kan inte hjälpa att jag älskar Svenska kyrkan. Det hade kanske varit lättare om jag inte gjort det. Då kunde jag struntat i henne. Men nu älskar jag henne. Hennes traditioner. Hennes gudstjänster. Hennes bekännelse. Hennes medlemmar. Och hennes Herre. Jag är säker på att det är så också med er. Och det är ju därför som vi är här, samlade så många, alla syskon i tron. Vi delar oron och nöden för vår mor. Och vi är här framför allt för att be för henne. Be och ropa till honom som uppehåller livet och skänker henne nya krafter. Ämbetsfrågan har förblindat, tror jag, mångas ögon. Så låt mig få dra i en annan tråd. Redan 1958 så fanns det insiktsfulla personer, bland annat vår biskop här, Bo, som sa att med de argument som användes till försvar för prästvigning av kvinnor, de argumenten kunde lika gärna användas som argument, till exempel för kyrklig välsignelse utav homosexuella parförhållanden. Vad sa man då? Det kommer aldrig på fråga. Det är uteslutet. Vi vet, nu är vi där. Och våra biskopar, med något undantag, tävlar om att överbjuda varandra i menlöshet. Och tro mig, detta kommer att bli nästa vattendelare i vår kyrka. Vi som är unga nu kommer kanske, eller troligen, att få uppleva först hur ärkebiskopen faller undan. Sen ett kyrkomötes beslut där man givetvis ska ta hänsyn till oliktänkande. Efter några år kommer det bli ett hinder för utnämning av biskopar. Och slutligen ett hinder för befordran och prästvigning. Om man inte till fullo ger kyrklig välsignelse åt praktiserad homosexualitet. De som har lärt sig att läsa Guds ord som det står och lärt sig att lita på det som det är oss givet kan inte för fridens skull förneka sin övertygelse. Frågan idag är ju inte om vi ska ha några kvinnliga präster utan om vi ska ha några manliga med den tro som tills för 30 år sedan var kyrkans. Och vilka är det som sitter trångt i Svenska kyrkan idag? Vilka är det som hånas och förlöjligas? Ja, det är ju uppenbart för oss allesammans att det är ju de i vårt land som tror som de flesta kyrkor och kristna tror världen över. Nämligen att prästämbetet är givet åt män, men att kyrkan självklart behöver män och kvinnor lika mycket. Och makthavarna står och hötter med lagen och kräver att den ska gälla framför bibelordet. För egen del kan jag gärna säga att jag har ingalunda någon svårighet att se de kvinnliga prästerna såsom kristna syskon, systrar i tron på Jesus. Utan tvekan är de det, åtminstone de flesta jag har träffat. Men jag tror att de har förstått bibelordet fel. Och så länge ingen kan övertyga mig om motsatsen, så måste jag väl få behålla min tro och ta konsekvenserna av det i handling. Är det en orimlig begäran i ett land som sägs ha religionsfrihet och i en kyrka som berömmer sig av att ha högt till tak? Risken är nu uppenbar att ungdomar som tror som jag inte längre kan få arbeta i vår kyrka. Församlingsassistenter, diakoniarbetare och andra, de förhörs redan sedan länge om sin inställning i ämbetsfrågan redan i samband med anställningsintervjuer och klassas ofta som sekunda vara just för sin tros skull i denna enda fråga. Och många anställda, ni finns här, jag vet det, röner ingen som helst förståelse från era överordnade om ni för ert samvetes skull inte kan medverka vid något tillfälle i er församling. Och unga pojkar undrar om det överhuvudtaget är lönt att utbilda sig till präst. Tänk om jag står där en dag med långt över 100 000 kronor i studieskulder och ingen biskop vill ta emot mig i sitt stift. Är det lönt att överhuvudtaget gå utbildningen? Tänk ett sånt liv det kan bli när en flicka för en dag får resa till Skara för att vigas där. När pojkar i dussintals tvingas hit till vårt stift. Jag säger tvingas. För de rycks upp ifrån släkt, från vänner, från uppväxtmiljö, ifrån den landsända och det stift där de gärna skulle vilja tjäna Herren. Men de tvingas hit därför att biskoparna där inte vill ha dem. Undra på att det då blir prästbrist när kyrkan inte vill ta emot dem som Gud kallar. Vad är det för en kyrka som vägrar ta emot kyrkoarbetare som tror på Bibeln, men inom sig mycket väl kan rymma präster som förkunnar reinkarnationsläror till exempel? Kan vi överhuvudtaget räkna med någon gudomlig välsignelse i en sån kyrka? På 80-talet efter Kristus så uteslöts de kristna ur synagogsgemenskapen därför att de höll fast vid uppenbarelsen, Guds uppenbarelse i Kristus Jesus. Är det det som nu håller på att upprepas 1900 år senare? Hur ska vi då se på framtiden? Hur ser du på framtiden? Ja, situationen är förvisso allvarlig. Men det behöver inte skada kyrkan om man har olika övertygelser i någon fråga. Däremot skadas hon om man med maktmedel försöker utrota och kväva en övertygelse man inte kan vederlägga. Snart får vi se om civilministern har tillräckligt mycket civilkurage. För nu gäller det minoritetens hemortsrätt i Svenska kyrkan. Ämbetsfrågan har ibland kallats för kyrkans eget Palestinaproblem. Och jag tycker liknelsen är bestickande. En stor majoritet israelerna hävdar sin lagliga rätt. Men minoriteten, palestinierna, gör anspråk på samma område. Åtminstone en del av det. Israelerna stöder sig på ett beslut, palestinierna på en månghundraårig tradition. Få människor hävdar väl att Palestinafrågan ska lösas genom att palestinierna drivs ut i havet eller på annat sätt förkvävs. Alla sansade bedömare förstår att palestinierna behöver både erkännande och livsrum. Tänk att det ska vara så svårt att överföra i vår kyrka. Ändå är jag själv vid gott mod. Om inte Svenska kyrkan behöver oss, så behöver i vart fall Herren alla sina tjänare. Och han har alltid tagit och kommer alltid att ta ansvar för dem som vill följa hans röst. Ni som är unga fortsätter givetvis er utbildning. Ingen av oss, varken ni eller vi som redan är färdiga, kommer att sakna uppgifter. Om Gud vill, så kanske det kommer att saknas anställningsbevis och arbetstidsavtal. Kanske också löner, vem vet. Men vi saknar inte arbete. Inte så länge som det finns människor som måste få höra om Jesus. Många i våra dagar måste omskola sig. Det måste väl också vi kunna göra. Det kanske till och med vore nyttigt för oss om vi gjorde det. Det behövs många kristna i hemvården, som brevbärare, som sjukvårdare, som lärare eller ute i industrierna. Om det är där som Gud vill ha oss på vardagarna, så är vi väl beredda att gå. Fritiden och helgerna ger vi åt hans församling. Går det på andra håll i världen, så måste det väl gå också hos oss. Jesus har aldrig lovat oss att Svenska kyrkan ska bestå till dess att han kommer åter. Vi hoppas det och vi ber det. Men visst kan det bli stora omvälvningar. Men tänk om det är precis det som Gud vill för att på något sätt gjuta nytt liv i sin sjuka kropp och ge ny glöd åt hennes tjänare, så att förkunnelsen inte möts med gäspningar utan faktiskt leder till omvändelse och tro. Hur det blir med vår hemorts rätt, hur den blir med den, så behöver kyrkan ändå ständigt reformation och förnyelse på det andliga planet. Och det tror jag är precis vad som håller på att ske nu. Och det är ju därför som det är sån kamp. Satan har naturligtvis ingenting emot en kyrka som ingen retar sig på och som inte väcker någon och inte tänder någon. Men nu är förnyelsen på gång. Därför går han fram som ett rytande lejon. Han är ju inte dum, den gamle. Och låt mig få säga det till sist. Jag tycker att det är helt underbart att få vara kyrkoarbetare just i vår tid. Det är en förmån och en nåd varenda dag. Många av mina äldre ämbetsbröder brukar beklaga oss yngre. Låt mig få säga det i all vänlighet. Snälla ni, gör inte det. Tack för allt det som ni har gjort troget under alla år. Men knappast någonting mer än den slutliga glädjen i himmelen kan vara större än att få kämpa trons goda kamp i Guds rikes tjänst i vår tid. För nu märks det tydligare än på mycket länge vad som är biblisk och apostolisk tro och vad som bara är ytlig religion. Och detta, det är ju en utmaning för oss alla.
Ni ska ha framför er psalmen 359. Jag ska leda er i en meditation genom den psalmen. Herre Jesus, när du mötte Petrus vid Tiberias sjö, förebrådde du honom inte för hans förnekelser. Du ville upprätta honom och du lät honom svara på dina tre frågor. Älskar du mig? Herre, hjälp oss nu att vara stilla inför dig så att vi hör din fråga till oss. Älskar du mig? Du vill att kärleken till dig ska vara drivkraften i din kyrka. Eller är det till oss du säger, jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek? Är det, Herre, till oss i svenska kyrkan du måste säga, du är ljum och varken kall eller varm, och därför ska jag spy ut dig ur min mun? Herre, förbarma dig över. Men nu frågar du på nytt, älskar du mig? Har du mig kär? Och vi, Herre, vill stava på Petrus svar. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Men du, Herre, vet allt annat också. Du vet om våra förnekelser, våra rädslor för vad andra skulle säga, vår osäkerhet inför dem som inte tyckte som vi. Du vet allt. Och du vet att vi inte alltid drevs av kärleken till dig när vi mötte dem. Vi kunde bli hårda, möta dem med förakt,
avslöja deras ytlighet, såra dem. Och vi blev själva sårade av dem. Så kom där in i dem och in i oss så mycket bitterhet och besvikelser och sårade känslor och anklagelser. Och när vi ser mot ditt kors så ser vi att du lider för våra synders skull. Vi ser hur du blev sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Och vi ser hur du tar in all vår nöd och all vår smärta i din kropp. När du lärde oss att be Fader vår, lärde du oss att ställa oss bakom den vi anklagar och som står oss emot och be så, förlåt oss. Du har dött för dem och du har dött för oss. Och vi vet att när vi kommer till ditt kors så lyfts synden av och det ondas makt bryts. Och därför vill vi nu komma till ditt kors och bekänna vår synd. Herre Jesus, det gick inte att hålla fast dig på korset eller låsa in dig i graven. Du uppstår och du går ut ur graven. Du segrar över döden och över all ondska, allt djävulskap. Jag står där förundrad, o mysterium. Och när ditt folk också idag sätter sig bakom stängda dörrar, fyllda av rädsla och osäkerhet inför världen utanför, då går du också idag genom stängda dörrar och säger ditt frid vare med er. Och du går rakt fram till oss. Andas på oss och säger, tag emot helig ande. Herre, det är din helige ande vi behöver. Låt din ande komma över allt ditt folk. Låt din församling än få se eld ifrån himmelen falla. Låt din ande få komma över oss. Så att vi lär känna dig Kristus och din uppståndelses kraft. Så att vi kan få dela ditt lidande för världen. Ge oss vishetens och uppenbarelsens ande så att vårt inre öga får ljus. Och vi ser hur din väldiga styrkas kraft verkar än idag. Ja, låt din heliga ande hjälpa oss att se. Att du Jesus som uppstått och segrat är huvud för kyrkan som är din kropp. Herre Jesus, du har gått till Fadern. Du sitter nu på hans högra sida. Men släpet på din mantel uppfyller detta tempel. Vi prisar dig, vi tillber dig. Tack för att du inte tröttnat på oss utan fortsätter att rena ditt folk och fylla ditt folk med tro och kärlek. Tillsammans med dig Jesus ber vi nu för allt ditt folk. Vi ber om ditt ljus i våra minnens mörker. Om din läkedom i alla sår. Vi ber om förnyelse och fördjupning. Om hängivenhet och kärlek. Om glädje och förtröstan. Vi vill idag särskilt ropa till dig om förbarmande över vår svenska kyrka. Vi lyfter upp i kärlek alla dem som är satta att fatta viktiga beslut för vår kyrka. Vi ber för vår ärkebiskop Bertil Werkström. Vi ber för civilminister Bo Holmberg. Vi ber för centralstyrelsen och kyrkomötet. Och vi ber för de många olika nämnderna. Hjälp dem och oss att göra som det står i Hebreerbrevet. Ge akt på det vi fått höra så att vi inte tappar kursen. Att ge akt på det vi fått höra så att vi inte tappar kursen. Vi ber nu också ikväll för alla dem som är utsända från vårt land för att i andra länder arbeta i mission och utlandstjänst. Och så ber vi dig, Herre, för vårt stift. Vi ber att du med din ande styrker och leder vår biskop Bertil. Och vi håller också upp hans Margit i din kärlek. Vi ber för vår domprost Kjell-Ove. För domkapitel och stiftsråd. Vi ber om din heliga andes inspiration till alla stiftsarbetare. För ledningsgrupperna. Vi ber för Helsjön, Bräcke, Stadsmissionen, Nissaström och Stiftsgård. Låt dessa platser få bli verktyg i din heliga andes hand. Herre, du ser ditt folk i kärlek. Du ber för den nu. Och vi förenar vår bön med din och ber för vår församling. Herre, förnya vår församling så att hon blir ett hem där vi får mötas till lyssnande och lovsång och får hämta kraft för vårt vardagsliv. Vi ber för dem som arbetar i vår församling, för alla anställda och frivilliga. Vi ber för präster och diakoner, musiker och assistenter. Och Herre, vi vill särskilt ropa till dig för våra barn och ungdomar. Hjälp oss som arbetar bland dem att i våra ögon återspegla din kärlek, du som ser på dem i kärlek och beder för dem nu. Jesus, tack för din närvaro här och nu. Tack för att vi gång på gång får lägga ned både ljumhet och kyla vid ditt kors. Tack för att ordet om din försoning gör våra hjärtan brinnande. O Jesus, oss din ande sänd som liv från ovan föder. Den eld i din församling tänd som av din kärlek glöder. Och Herre, vi tackar dig för att vi fått lägga ner vår nöd och våra problem inför dig. Och vi tackar dig för förmånen att få dela din nöd för världen. Och vi ber nu för det samhälle vi lever i. Vi ber för vår konung och hans familj. Vi håller upp i din kärlek vår statsminister och hans regering. Vi ber för dem som sitter i riksdag, landsting och kommunstyrelser. Ja, för alla dem som denna vecka fattar viktiga beslut. Ge dem vishet och sunt omdöme. Vi ber för dem som forskar och undervisar. Vi ber för dem som arbetar i massmedia, på tidningar och tv. Och vi ber särskilt för de tidningar som finns här i vårt stift. Bohuslänningen, Arbetet, Göteborgs-Posten, Hallandstidningen och alla andra tidningar. Vi håller upp i din kärlek särskilt de som ska rapportera om kyrkan och där skriva om den. Så ber vi för alla i vårt land som saknar arbete eller tycker att deras arbete är meningslöst. Vi ber för de stressade och utsläpade. för de små och de svaga, för de sjuka och de ensamma. Vi ber för den värld vi lever i, om vishet åt politiker och statsmän, om upprättelse åt dem som är förtryckta, om fred och försoning mellan folk och länder. Och så ber vi, Herre, för dem som står oss nära. Vi ber om kärlek och godhet i våra hem. Pris ske dig, o Fader, pris ske dig, Guds son, pris ske dig, du Ande, i all evighet.